السلام عليكم. أهلا وسهلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, vi fortsätter att gå igenom Kitab al-Tawhid och vi har kommit fram till kapitel 24 där författaren säger Bab Maja'a fi sihr, kapitlet i vad som har nämnts gällande magi. Idag kommer författaren börja då, eller idag kommer vi inshallah ta kapitlet om magi. Och författaren kommer i de 7 kommande kapitel ta upp saker som är relaterat till magi och former av kirk som då nollställer människans islam, som går emot islam och upphäver personens religion. Och dessa former av kirk är då relaterade till shaitan, yani satanistiska gärningar. Och ordet sihr, magi, eller ordet sihr på arabiska betyder i språket någonting som är dolt. Och det finns inte, eller det finns lite olika benämningar och definitioner av ordet magi som ulema har nämnt. Men många ulema säger att magi är ett sånt brett begrepp att det blir svårt att definiera yani magi med några meningar. Men inshallah ni kommer att förstå vad magi innebär för någonting. Magi och sihr är då en av islams yani största synder. En av de värsta av synder i islam är att syssla med magi. Att själv utföra magi eller att be någon utföra magi åt dig. Och det här nämner sheikhen som en av de saker som upphäver en persons islam. Och vi kommer att nämna beläggen för detta. Och det är viktigt att känna till faran av magi. För det finns tyvärr utspritt i många muslimska länder. Och som vi sa så är det en sak som är kirk och kuffer och ta människan ut ur islam. Men tyvärr så har det blivit någonting accepterat i många muslimska länder. Där folk som är sjuka eller har problem med shaitan och jinner och wiswas och liknande vänder sig till trollkarlar, till magiker för att få hjälp med sina problem. Och det här är något som islam inte har tillåtit. Och innan vi börjar så tänkte vi också nämna att magi är någonting riktigt. Någonting som är sant. Och när vi talar om magi så menar vi folk som gör underliga saker som kanske inte går att förklara med vanlig vetenskap. Som att flyga i luften, gå på vatten, trolla bort saker och ting. Det här är saker som inte går att förklara med vetenskap. Och det här är någonting som är sant och på riktigt. Det finns falsk magi, illusioner. Och så finns det också den här riktiga magin där folk då tar hjälp av shayatin. Och det här är någonting som Ahlus Sunnah wal Jama'ah bekräftar. Till skillnad från många av Ahlul Bid'ah som förnekar magi. De säger att magi är inte någonting riktigt utan det är någonting som yani det är bara illusioner. Men det finns många argument på att magi är på riktigt. Och från de bevisen vi kan ta upp kortfattat som bevisar att magi är någonting riktigt är till exempel versen i surat al-Falaq där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمِنْ شَرِّمْ نَفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Det vill Allah subhanahu wa ta'ala beordra oss att söka skydd från ondskan av de häxor som blåser i knutar. Allah beordrar muslimerna att söka skydd från ondskan av de häxor, en nefethät, som blåser i knutar. Och Allah subhanahu wa ta'ala skulle aldrig beordra muslimerna att söka skydd från någonting som inte är på riktigt. Eller hur? Ska alla be oss söka skydd för någonting som är falskt? Nej. Vilket tyder på att magi finns på riktigt. Finns också i Bukhari och i Muslim en hadith. Jazakallah. Kan du lägga den här kameran ner? Det funkar inte. En hadith i Bukhari och i Muslim som berättar, där Aisha radiallahu anha berättar att profeten Muhammad a.s.w. blev förtrollad. Några judar i Medina förtrollade profeten Muhammad a.s.w. så pass att han trodde att han hade umgänge med sina fruar fast han inte hade det. Det påverkade inte hans profetskap. Men under den här perioden så trodde han att han gjorde saker som han inte gjort. Och sen i alla fall så visade Allah honom vart den här magin låg någonstans i Medina, och de gick och upphävde den. Vilket också är ett bevis på att magi är någonting sant. Ett annat bevis är hadithen i Bukhari där profeten a.s.w. säger att den som äter 7 dadlar från Medina på morgonen kommer under dagen att bli skyddad från magi och gift. Hadith i Bukhari, den som äter 7 dadlar från Medinas dadlar, ajwa, kommer under den dagen att bli skyddad från magi och gift. Det är också ett bevis på att magi är på riktigt. Eller hur? Om det skyddar från magi betyder att magi är någonting som är sant. Och ulema nämner också att magi är på riktigt för att det är någonting man har sett. Vi har sett folk som har blivit besatta. Folk som har blivit förtrollade och förhäxade. Som har fått en seher på sig. Det här är någonting som vi har sett. Det är också viktigt att känna till att all magi är dålig. Det finns ingen god magi och ond magi. Alltså den här uppdelningen stämmer inte. Utan all magi är ond. Det finns inga snälla trollkarlar som slåss mot de dåliga. Ja, det finns inga Harry Potter eller vad heter de här Sagan om ringen som är slåss mot ondska. Utan alla trollkarlar är onda. Punkt slut. Nej, det finns olika former av magi. Det finns den magin där människan då tar hjälp av shaitan. Och det är en kuffer. Det är utan tvivel haram. Och så finns det den magin som baseras på illusioner och trick. Där folk luras. Kanske inte tar hjälp av shaitan, men de använder olika tricks. Och det här är också haram i islam. Och inte tillåtet. Så all magi är förbjuden. Det finns ingen magi som är tillåten. Och jag läste lite på internet här att Jenny Kofar säger att det finns 2 sorters magi. En är vit magi. De kallar det för gnosticism. Där man söker hjälp och kommunicerar med goda väsen. Ja? Medan den svarta magin, svartkonsten, söker man hjälp och samarbetar med onda väsen. Taib. Men i slutändan så är det bara shayatin som är onda väsen som hjälper människan att utföra magi. Så all magi är svartkonst. All magi är svart och det finns ingen vit magi. Och ulema har konsensus på att den här magin då är haram. Svartkonst är någonting som är förbjudet. Och det är någonting som är kuffer som tar människan ut ur islam. Den personen som sysslar med magi är inte muslim. Det går inte att vara muslim och magiker. Utan automatiskt så går människan ut ur islam. För det går inte att bli en trollkarl förutom med hjälp av shaitan. Och shaitan eller shayatin kommer inte hjälpa en trollkarl om han inte säljer sin religion. Om personen nu är muslim. Så kommer han inte få dessa tjänster av shaitan tills han säljer sin religion. Och shaitan säger till honom att han måste utföra vissa saker för att få dessa gentjänster. Till exempel så säger shaitan, du måste göra sujud till mig, du måste dyrka mig. Du måste förnedra Koranen, du måste svära åt religionen och liknande saker. Så varje trollkarl är en kafir. Men för att uppnå sin magi så måste han först då förkasta religionen och dyrka djävulen. Och därför säger ulema att den som är magiker måste göra kuffer med sin akida. Alltså han måste begå otro i sin trosuppfattning, i sitt tal och sitt agerande. i alla tre former av koffer måste han falla in i. En, han tror på shayatin, han dyrkar shayatin, han tror på stjärnorna, spådom och liknande. Och han säger saker som är koffer, som att åkalla jinner och shayatin. Och han gör saker som är koffer, som att göra sujud åt shaitan och liknande saker. Så varje trollkar är en kafir. Även om han heter Abdallah och han har skägg och han har thawb. Om han sysslar med magi är han en kafir. Och vi kommer nämna senare. Hans dom är att han ska avrättas. Ja. Och författaren börjar med att nämna versen från Surat al-Baqara. Vers 102. Som handlar om profeten Suleiman alayhi salatu wassalam. Och författaren nämner ett stycke från versen. Men vi tänkte nämna versen i sin helhet. För den här versen nämner mer än fem stycken bevis på att magi är kuffer. För någon kanske säger till dig, och det här är viktigt, Johan. Varför talar vi om det här för? Någon kanske säger, men vad är det här för föreläsning? Det finns folk, kanske som ni känner, som sysslar med magi. Som kanske är trollkare i släkten. Eller det kanske finns folk som går till trollkare och säger att det här är okej. De här trollkarna är muslimer. Och de kan hjälpa och de sysslar, de tar hjälp av goda jinner och så vidare. Det är viktigt att känna till bevisen på att det här är förbjudet i islam. Det här är kuffer och det är inte tillåtet. Så vad är då beviset? Om någon säger, vad är beviset på att magi är kuffer i islam? Jo, den här versen räcker. Surat al-Baqara 102. Surat 2, 102. Lätt att komma ihåg. Surat 2, vers 102. Alla säger i den här versen, واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Och de judarna rättade sig efter det som djävularna läste upp under Salomons kungadöme. Men Salomo förnekade inte sanningen, utan det var djävularna som förnekade sanningen. Eljahud, judarna, sysslade med magi. De lämnade religionen, många av dem, och valde istället svartkonst, magi. Och vad gjorde de? De var så fräcka att de inte bara lämnade religionen och började syssla med magi. De skyllde det här på Suleiman, alaihissalatu wassalam. Och anklagade honom för att han hade begått magi. Och sa att det var han som sysslade med magi. Och de nämner också att de grävde ner, vissa shiatin grävde ner magiböcker under hans, eller bakom hans tron. Och när man dog så grävde man upp dessa böcker och så sa de att Suleiman sysslade med magi. För ni vet, Suleiman a.s. fick det mäktigaste kungariket i historien. Där han kunde styra över demoner och djur och vinden och liknande saker. Ett kungarike som ingen annan fick. Och då så sa vissa av dessa människor att det här var magi. Det var inte från Allah utan det var från shaitan. Och fram tills idag så säger dessa folk att Suleiman lämnade religionen och började att dyrka djävular och syssla med magi och liknande saker. Det står kvar i Bibeln även idag. Och då så vill Allah subhanahu wa ta'ala befria shaitan från dessa falska anklagelser. Att shaitan dyrkade inte shaitan. Eller Suleiman dyrkade inte shaitan. Han begick inte magi. Utan det var dem. Ja. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Det var inte shaitan som begick kuffer, utan det var shaitin som begick kuffer. Nej, det var inte Suleiman som begick kuffer, utan det var shaitin som begick kuffer. Och tänk här, de säger Suleiman var trollkar. Det är det de säger. Anklagelsen var att han var säher. Och då säger Allah, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. Suleiman begick inte kuffer. Då förstår man att den som är trollkar är kafir, eller hur? Utan vem var det som begick kuffer? Det var ash-shayatin. Och sen säger Allah, yuallimuna an-nasa as-sihr. Vad var det som gjorde dessa shayatin till kuffar och fick dem att falla in i kuffer? Jo, det var att de lärde folk magi. Att lära folk magi är kuffer, enligt den här versen. Att lära folk magi är kuffer. Att lära sig magi är kuffer. Vad är det då att praktisera magi? Det är kuffer, eller hur? Det är underförstått att den som lär sig magi och praktiserar magi, han är kafir. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, och i det som sändes ner till de två änglarna i Babylon, Harut och Marut. Men dessa två undervisade inte någon människa utan att säga, vi är endast en prövning för er, så begå inte kufr. Yani, det finns olika tafsir här. Vissa säger att det var två änglar som Allah skickade ner som en prövning för folket i Babylon. Lär, det här är magi, men ni får inte lära er magi. Gör ni det så har ni begått kufr. Och vissa säger att det var inte två änglar utan det var två shayatin, eller två igen i alla fall, som då lärde folket magi och varnade folket och sa, lär ni er detta så är det kufr. Så det står också här klart och tydligt, yani, att man får inte lära sig magi för att det är kufr. Fala takfur. Också ett bevis på att det som lär sig magi har begått kufr. Och sen säger Allah, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Att de lär sig från dessa det som skiljer mellan mannen och kvinnan. Genom magi skiljer mellan mannen och kvinnan. Och det här är också ett bevis på att magi är på riktigt. För om det inte var på riktigt så skulle det inte kunna skilja mellan en man och en kvinna. وَمَا هُمْ بِضَّارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Och de kan inte skada någon om det inte är Allahs vilja. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Och de lär sig endast det som skadar dem och inte det som gynnar dem. Yani, magi är bara ont. Det finns ingenting gott i magi. Det finns inget positivt i att lära sig magi. Och därför säger Allah också, وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Att trollkaren kommer aldrig att få framgång vart han än går. Eller vad han än gör. Yani, det finns ingen falah. Det finns ingen framgång för trollkaren. Och här säger ulema, om trollkaren aldrig får framgång, hur kan han ge dig framgång? Eller hur? När folk går till trollkaren för att få någonting gott. Det var en man, till och med i Sverige, han delar ut så här lappar i brevlådan. Tyvärr, jag tror han kallar sig för muslim. Han säger, jag kan ge dig lycka, jag kan se framtiden, jag kan ge dig kärlek och hälsa och allting. Subhanallah. Ja, om han nu kan se framtiden och lycka och kärlek, varför är han i behov av att gå och dela ut lappar i brevlådan? Han kan ju själv se typ vilket lottonummer som vinner imorgon, eller hur? Han är kedab, han är en dajjal, en lugnare. Alla kulli hal. Och så säger Allah, subhanahu wa ta'ala, och det här är den delen av versen som författaren nämner, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Och de fick veta att den, yani, som sålde sin religion för magi, inte kommer ha någon del i nästa liv. En Allah lämnar här, de som sålde sin religion för magi. Precis som kuffar säger. De säger, den här mannen har sålt sin själ till djävulen. Det är det de gör. Den som blir magiker säljer sin religion. Och säljer sin själ till shaitan. Taib. Vad fick de veta för någonting? Att den som gör detta inte har någon del av nästa liv. Han har ingen belöning i nästa liv. Den som sysslar med magi har ingen belöning i nästa liv. Vem är det som inte har någon belöning i nästa liv? Muslimer eller kuffar? Kuffar. Också ett bevis på att de som sysslar med magi är kuffar. De är inte muslimer. Ett till bevis. I versen efter säger Allah, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Och om de bara hade trott och varit gudsfruktiga, så hade en god belöning från Allah varit bättre, om de bara visste. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا. Om de bara hade trott. Det bevisar att de förnekade tron, eller hur? Om de bara hade trott och fruktat Allah. Så den här versen bevisar också att de, yani, förnekade tron och begick kuffer. Så alla de här, yani, argumenten tyder på att magi är kuffer och otro. Sen så nämner författaren versen vi gick igenom i tidigare lektioner, där Allah subhanahu wa ta'ala säger, يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. De tror på djipt och tagut. Och så berättar han från Omar att Djibt är magi och Tagut är shaitan. Och den här versen sändes också ner gällande judarna. Att en grupp av dem trodde på magi och shaitan. Ni börjar följa shaitan och syssla med magi. Och även fram tills idag så har judarna sin egen magi som kallas för vad? Kabbala. Fram tills idag, och det är någonting som tyvärr har blivit populärt även bland vissa kändisar och sånt, och syssla med den här formen av magi. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att vissa av dem då sysslade med magi och att följa shaitan. Och det här är också ett bevis på att magi utövades innan oss, nationerna före oss. Som också framgår i berättelsen av Firaun. Han hade också trollkare. Och sen berättar författaren från Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihi salatu wassalam sa: håll er borta från de sju förödande synderna. Och då så sa sahaba radiyallahu anhum: vilka är de, ya Rasulullah? Och då så sa han: shirk och sihr. Att sätta någonting vid Allahs sida och magi, och att döda en person som Allah har förbjudit att döda förutom med rätt, och att använda sig av ränta, och att ta den föräldralöses pengar, och att fly från fiende, eller fly då fiendestyrkan står framför muslimerna, och att anklaga de rena, kyska och aningslösa troende kvinnorna för otukt. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och i denna hadith så säger då profeten alaihissalam: ijtanibu as-sab' al-mubiqat. Håll er borta från de sju förgörande synderna. De synderna som får människan att gå under i detta liv och i nästa liv. Det är de sju värsta synderna. Och ulema nämner att al-kabair, de stora synderna, som Ibn Abbas nämner att de är 70. Och en annan gång sa han upp till 700. Taib, och här nämndes sju av de värsta av synder. Och vilken är den första? Shirk. Och också tänk här på att profeten al-Islam, han säger: ijtanibu. Håll er borta från. Och ulema säger det här är mycket starkare än att säga: gör inte, låt bli, lämna. Nu säger håll dig borta från. Ijtanib, yani gå inte ens nära de här synderna. Gör inte det som leder till dessa synder. Yani gör inte shirk och gör inte heller det som leder till shirk. Gör inte magi och inte heller det som leder till magi. Håll er långt borta från dessa synder. Kolla inte på magi. Stöd inte magi. Yani har inte någonting med magi att göra. Så här säger profeten al-Islam sju synder. Vilka? Shirk. Som är den största och värsta synden. Som tar människan ut ur islam. Och den som dör med kyrk kommer aldrig gå in i paradiset. Och kommer brinna i helvetet för alltid. Vad kommer på andra plats? Magi. Och här nämner ulema att magi är en form av kyrk. Som också kommer nämnas senare. Magi är en form av kyrk. Men profeten Alisam särskiljer magi. Han nämner först generellt att i kyrk, och sen nämner han specifikt magi. För att då betona att magi är en form av kyrk. Tredje plats. Att döda en oskyldig människa. Att döda en muslim. Som Allah har förbjudit att döda. Att ta hans liv med orätt. Och när är det tillåtet att ta en muslims liv? Profeten al-Islam, han sa i en hadith: efeyibu zani. Personen som är gift. Eller har varit gift och begår zina. Personen som dödar en annan muslim, mördar en muslim. Eller personen som lämnar sin religion. Det här nämndes i hadithen. Det här är en person vars, en muslim vars liv är halal att ta. Men även där så är det någonting som går tillbaka till den muslimska domstolen. Inte att man kan döda en muslim, utan har han begått zina måste man ha fyra pålitliga vittnen. Har han mördat en människa finns det också många regler och bestämmelser och så vidare. Så att döda en muslim är en av de värsta av synder. Det är också ett starkt bevis mot de här grupperna. ISIS, Daesh, Qaida, Shabab. Som dödar oskyldiga muslimer som dödar folk orätt. De vill komma åt någon som de har gjort takfir på, som kanske inte ens är kafir, och spränger 40 stycken på köpet. Så är det okej, de går till Jannah. Audubillah. Vad är det här för religion? Och att döda en muslim, det är så allvarligt. Profeten al-Islam, han sa att en person kan känna sig trygg och säker i religionen så länge han inte spiller förbjudet blod. Men den dagen du spiller en muslims blod, då ligger du väldigt, väldigt farligt till. Så pass att Abdullah ibn Abbas sa, det som dödar en muslim har ingen toba. Det som dödar en muslim har ingen toba. Subhanallah. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala om den som dödar en muslim? وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا Det som dödar en troende med flit. فَجَزَاؤُهُ إِشْ جَهَنَّم Hans belöning är Jahannam. Hur länge? خَالِدًا فِيهَا Han kommer vara där en otroligt lång tid. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ Han får Allahs vrede. وَلَعَنَهُ Och Allahs förbannelse. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ja? Och han har förberett för honom utöver allt detta ett enormt straff. Och ulema säger som är Sa'di, Allah har inte nämnt ett sånt här hårt straff för någon synd i hela Koranen. Det som dödar en troende människa, Jahannam, Khaliden fiha, Allahs vrede, Allahs la'na och ett hårt straff utöver detta. Subhanallah, må Allah skydda oss. Och folk idag dödar muslimer som flugor, bara det är lugnt. Subhanallah. Taib. Och sen så nämnde profeten al-Islam att ta ränta, akloriba, att äta ränta eller att då använda sig av ränta. Och det här är också en synd som många tyvärr har tagit lätt på idag. Och det är också från domedagens tecken att ränta kommer att bli vanligt. Och folk idag bryr sig inte. Folk köper bil med ränta, så bara, men vadå alla köper bil med ränta? Du frågar varför, det är haram, men vadå alla gör det? Är det okej att säga så? Eller folk köper hus med ränta, men det är bostadsbrist. Är det ett bevis? Blir det halal? Nej, wallah, det är haram. Det är inte halal att ta ränta eller köpa saker med kredit och liknande. Ränta är en av de värsta av synder. Och sen att ta de föräldralösa barnens pengar med orätt. Den som är förmyndigare kan ta och spendera det han behöver för att då uppfostra det här barnet. Men att ta mer än så är från de största av synder. Och sen att fly från slagfältet när de två arméerna möter varandra. Om det är sann jihad och muslimska armén möter icke-muslimerna, så får man inte fly från slagfältet. Och det finns vissa undantag som nämns i surat al-Anfal. Om det är en krigsstrategi, till exempel amiren säger vi drar oss tillbaka och sen så attackerar vi igen och så vidare, då kan det vara tillåtet. Men om man ska stå fast och man ska strida, då är det från de värsta och största av synder att fly från slagfältet. Och sen nämndes den sista av dessa sju synder, att anklaga de rena, oskyldiga och ovetande kyska kvinnorna, troende kvinnorna. Att anklaga en troende muslimsk kvinna för otukt. Har ni öppnat eller? Att säga den, ja, jag vet inte vad nyckeln är. Att säga att en muslimsk kvinna har begått zina utan fyra vittnen. Det här är från de värsta och grövsta av synder. Och om du är i ett muslims land och man anklagar en kvinna för någonting sånt, så ska personen själv piskas. Och det piskar. Och det är väldigt, väldigt allvarligt. Och vad som också faller in under detta är att säga ord som är att anklaga en person. Som att säga. Och samma sak gäller också män. Att säga den här tjejen, hon är en hora till exempel. Jag har inga bevis, khalas. Du ska piskas. Det är qadf. Det är att smutskasta den här kvinnan. Att säga hon har gjort si och så, hon är lösaktig och så vidare. Har du inte bevis, khalas. Du ska piskas. Så det är väldigt, väldigt allvarligt. Eller samma sak med en man. Man säger den här mannen, han är en zani, han är bög, jag vet inte vad. Har du inte belägg för det du säger, så ligger du väldigt, väldigt farligt till. Och det är en av de värsta och grövsta av synder. Och sen nämner författaren från Jundub radiyallahu anhu att profeten alaihissalam sa, straffet för en magiker är halshuggning. Och Bukhari nämner från Sahel i sin sahih från Bajala från Abda som sa att Umar ibn Khattab radiyallahu anhu skrev. Han skrev i ett brev att avrätta varje manlig och kvinnlig magiker. Och så sa Bajala, vi dödade 3 magiker. Och det berättas också autentiskt från Hafsa radiyallahu anha att hon beordrade att man skulle avrätta en kvinnlig tjänare som hade förhäxat henne. Och hon avrättades. Och samma sak berättas från Jundub. Och Ahmed Sada har berättats autentiskt från 3 stycken av sahaba att man ska avrätta magiker. Så här nämner författaren från 3 stycken av sahaba att man då ska avrätta magiker. Den första berättelsen från Jundub, där står det att det är en hadith att profeten al-Islam har sagt att man ska avrätta magiker. Men Tirmidhi säger, det korrekta är att det här inte är profetens uttalande utan det är Jundubs uttalande. Det är Jundub som sa att man ska avrätta eller man ska halshugga en magiker. Men då säger ulema att det här är någonting som Jundub aldrig skulle säga bara från sig själv. Utan det är någonting som han måste ha hört från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Genom Jundub eller någon av sahaba kan inte bara komma och säga att man ska döda en person för det här, den här synden. Bara hitta på någonting. Utan det, om han säger någonting så allvarligt att det här är dödsstraff på så måste han ha hört det från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och de nämner också här en berättelse att Jundub var i Irak. Och det fanns en person, högt uppsatt person. Jundub var mannen, hans namn. Jundub, han heter så, denna sahabi. Han var profeten sahabi radiyallahu anhu. Han var i Irak och det här var efter profeten hade dött alayhi salatu wasalam. Och det fanns en högt uppsatt person då som ville ha kul. Så han hämtade en trollkarl. En clown igen, en trollkarl som skulle hålla på och göra magi för att ha kul. Vilket är någonting haram. Och vad gjorde den här trollkaren? Det var massa folk där. Han gjorde illusioner och magi som att det såg ut som att han tog av sig huvudet. Jenny, han stod och så tog han av sig huvudet och gick och bar på sitt huvud. Och så satte han tillbaka huvudet. Och då så sa folk, subhanallah, han kan ge liv och ta liv. Ja? Och i alla fall, Jundub gick och hämtade sitt svärd och gick fram till mannen och halshugg honom. Framför allihopa så sa han, sätt tillbaka ditt huvud om du är ärlig. Och så nämnde han den här hadithen. De sa, vad gör du för någonting? Och de stoppade honom i fängelse till och med den här mannen. Och så i alla fall så sa han den här hadithen att profeten sa, man ska döda en trollkarl. Och det berättas ju också, han nämner här i Bukhari från Umar ibn Khattab. När Umar var khalifa över muslimerna så skrev han ut, han skrev till länderna, avrätta varje magiker, man eller kvinna. De ska avrättas. Och så sa sahaba, eller den här mannen, Bajala, vi avrättade 3 stycken. Och ni vet ju alla att vi är skyldiga att följa Khulafa Rashidin. Profeten al-Islam sa, han sa, håll fast vid min sunna och sunnan av Khulafa Rashidin. Och här säger Umar, avrätta varje trollkar. Det är också ett bevis på att trollkarar ska avrättas. Och sen berättas det också från Hafsa, radiyallahu anha, att hon avrättade en kvinna som hade då förhäxat henne. Som hade förtrollat henne. Så här finner vi 3 stycken av sahaba som då avrättade och beordrade att man ska avrätta trollkarlar. Och då säger ulema, det är ijma, det är konsensus. Konsensus hos sahaba att trollkarlar ska avrättas. Och då säger ulema, en trollkarl ska avrättas ur 2 aspekter. Vad är den första aspekten? Vad är det första brottet han har begått? Kufr, ridda. Han har lämnat islam. Han har lämnat islam genom att dyrka shaitan, eller hur? Vi sa ju att han kan endast bli trollkarl genom att dyrka shaitan. Och då har han lämnat islam. Och profeten sa, den som lämnar islam ska avrättas. Så han lämnas för sin otro. 2, de säger också att han ska avrättas för att skydda samhället från hans ondska. Trollkaren gör otroligt mycket fasad i samhället. Som Allah nämner, han splittrar mellan man och fru. Gör så att de skiljer sig. Ibland kan de förtrolla folk så att folk till och med dör. De blir så sjuka att de dör. De kan förtrolla folk så att de blir sjuka. få otroliga smärtor. Folk kan förlora förståndet. Vi har själv träffat sådana människor som har blivit förtrollade och de har smärtor i flera år. I magen, i kroppen, i ryggen, i huvudet. Och ibland också förlora förståndet. På grund av den här magin. Så de gör otroligt mycket ondska i samhället. Och de lurar folk på pengar. Och folk vänder sig till dem. Och yani, tror att de kan bota sjuka och så vidare. Yani, de får också folk att falla in i kyrk. De gör kyrk och får folk att falla in i kyrk. Så för att skydda folket från deras ondska tar man bort dem. Men självklart så är det här någonting som också går tillbaka till Walil Amr. Till makthavaren. Och till polisen. Och den religiösa polisen. Alltså man kan inte ta lagen i egna händer och döda trollkarlar. Jundub, det var en annan sak. Han var sahabi och han hade auktoritet. Men folk idag kan inte bara gå och döda trollkarlar. Utan man måste anmäla och så måste de arrestera personen. Och stoppa honom. Och man måste också kolla att han är en riktig trollkarl. Och sen får han då sitt straff. Så Ulema nämner, och det är då konsensus i den här frågan, att trollkarlar som då jobbar med shaitan och dyrkar shaitan ska avrättas. Och det finns ingen istitaba. Det finns ingen toba. Så man kan, vissa synder så säger man åt personen att göra toba. Till exempel i ett muslimskt land, om en person inte gör salat, så tar man fast personen och tar till domstol och säger gör salat. Om du inte gör salat kommer du avrättas. Ja? Det kallas för istitab. Han får chansen att ångra sig. Trollkaren. Yani, man kanske säger gör toba. Men han yani, får ingen andra chans. Man släpper honom inte fri. Utan han avrättas. Om han gör toba är det mellan honom och alla. Men hans straff i samhället är att han ska avrättas. Och Imam Shafi'i sa att man måste först kolla vilken slags magi han gör. Skadar den folk, jobbar han med shaitan och så vidare, då avrättas han. Om han inte gör det, han bara sysslar med illusioner och tricks och sånt, så får man ge honom ett annat straff. Så ulema skiljer på det här med yani, de magiker som begår kuffer och jobbar med shaitan och de magiker som sysslar med illusioner. Att de, yani, där får domaren bestämma ett annat straff. Och vi kommer tillbaka till det här med illusioner senare. Taib, nästa kapitel. Där säger författaren vissa former av magi. Vissa former av magi. Och i det här kapitlet så kommer författaren att nämna vissa former av magi som är kufr och vissa former eller vissa saker som kallas för magi men inte är magi. Som till exempel viss form av vältalighet kallas för magi. För att det gärna fångar folks förstånd. Får folk att förlora förståndet. Men det är inte magi. Det är riktig magi utan det bara kallas för magi för att det har kanske samma eller liknande effekt av magi. Och författaren nämner här olika former av magi. Han nämner här först en hadith från Ahmed rahimahullah där han berättar till en kedja då till profeten alaihi salatu wasalam att han sa innal iyafa wattarqa wattiratu min aljibt. I denna hadith så säger då profeten alaihi salatu wasalam att al-iyafa yani, vi kommer komma tillbaka till det senare. Och ett tarq och ett tiara är jibt. Och vi sa i förra kapitlet att jibt, enligt Omar, är magi. Så de här tre sakerna är magi. Vilka tre saker? Al-iyafa. Al-iyafa är en form av skrock. Araberna hade som tradition innan islam att de använde fåglar. Till exempel om de skulle ut på en resa. Om de ville veta om den här resan var bra eller dålig. Så tog de en fågel och slog till den. Och kollade åt vilket håll den flög. Om den flög åt vänster. Då betydde det att det var en dålig resa. Som de skulle låta bli. Om den flög åt höger. Jalla, det var resa. Ja. Så det här var en form av skrock som de använde. Att de använde fåglar för att kolla hur fåglarna gjorde, om de flög bra eller dåligt. Och sen baserade de sitt beslut på detta. Och trodde att det här då gav svar på lycka och olycka och liknande saker. Och det är en form av skrock. Och författaren kommer att nämna ett helt kapitel om skrock senare i boken. Men skrock är också någonting som är kyrk. För fåglarna har ingen makt att ändra på eller att påverka det som är gott och ont. Och har ingen kunskap om vad som är gott och ont. Och sen nämns också el-tarqa. Och det är, vad är det för någonting? Det är att dra streck i marken. Att dra streck i marken. Ja. Det var också vissa spåmän i Jahiliya som drog streck i marken och så suddade de. Lite så här spontant, snabbt. Och det som blev kvar, ja, ni spådde dem i. De här märkena i marken. De sa det här betyder si och så, tur och otur och långt liv och kort liv och så vidare. Samma sak som vissa spår i kaffekoppar. Har ni sett det? Det som blir kvar, kaffesumpet. De säger det här betyder si och så. Eller de tar stenar och slänger i marken. Och baserat på hur stenarna, och ibland stenar och ben och fjädrar och slänger dem i marken. Och säger att si och så kommer att hända i framtiden. Det är samma sak. Och det här är också någonting som då är en form av magi. En haram och kufr och kyrk. Och författaren kommer också att ta upp detta senare, eller i nästa kapitel. Kommer han att tala om spådom. Och sen nämndes tiara, som då är generellt skrock. Också en form av magi. All form av skrock är en form av magi. Och skrock finns det också då folk som tror på även idag. Det finns många svenskar som tror på skrock. Det finns tyvärr kanske muslimer som också tror på det. Nummer 13 är otur. Det är otur att tappa saltet. Det är otur att ta sönder en spegel. Att gå under en stege och så vidare. Det här är också kyrk. De här sakerna har ingen påverkan på framtiden. Det beror på. Om man tror att den här saken i sig själv har makten att ge lycka och olycka, då är det kyrk akbar. Men om man tror att den här saken är en orsak, att Allah har gjort den här, Allah har gjort nummer 13 till ett otursnummer, då är det kyrk asrar. En mindre form av kyrk. Men om man tror att den här saken i sig själv ger lycka och olycka och kan påverka en i framtiden, då är det kyrk akbar. Det är som att man har gjort den här saken till en gud vid sidan av Allah, som har makt att ändra på saker och ting. Men det kommer också, som vi sa, som ett eget kapitel senare i boken.
Om man vet inte att det är kyrk, vad ska man göra?
En personen som inte vet ska lära sig. Och när personen får veta ska man göra toba. Man ska ångra sig och man ska sluta upp med de här dumheterna direkt. Och det är därför vi också lär oss de här sakerna, för att vi inte ska falla in i dem, och vi ska varna folk för att göra de här sakerna. Inshallah, vi kan ta frågor senare. Det berättas också här från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, som sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man iqtabasa shu'batan min an-nujum faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr. Zada ma zada." Den som lär sig någon form av astrologi har lärt sig en del av magi. Ju mer han lär sig, ju värre är det. Så här säger profeten a.s. att astrologi är en form av magi. I en astrologi, tron på att man kan läsa framtiden i stjärnorna. Horoskop, stjärntecken. Att stjärnorna kan berätta om framtiden. Det här är en form av magi. Och det är också en form av kyrk. Och det kommer också nämnas senare i boken, ett eget kapitel. Och det är också någonting väldigt farligt. Och det hänger ihop. Därför sa vi att magi är ett väldigt brett begrepp. Magiker är också spåmän. De är också en form av magiker. Och de som sysslar med, vad säger man, astrologi, är också en form av spåmän. Som påstår sig ha kunskap om framtiden. Och att tro på dem är haram. Och att vända sig till dem är haram. Och det de gör då är en form av magi. Och det här är någonting väldigt farligt som tyvärr till och med vissa muslimer har fallit in i. Att de läser horoskop och tror på stjärntecken. att om man är oxe, jungfru, skorpion och så vidare, så har man vissa egenskaper och man passar bättre med vissa människor. Och vissa saker kommer att hända den här veckan eller månaden eller året. Ja? Och så vidare. Och det här är då kirk att tro på. Allah har inte skapat stjärnorna för att visa framtiden, utan Allah har skapat stjärnorna. Tre syften. För att skjuta ner shayatin, för att vara vacker för himlen och för att visa oss vägen. Så här nämnde profeten att ju mer man lär sig om astrologi, ju mer seher har man lärt sig, ju mer magi har man lärt sig. Men det är tillåtet, som Öleman nämner, att lära sig vad heter det? Astronomi, eller vet du? Kunskapen om stjärnor. Astronomi. För att till exempel då hitta vägen och känna till årstider och liknande saker. Som folk gjorde förr i tiden. Att navigera med hjälp av stjärnorna, det är okej. Men inte att de på något sätt kan då påverka framtiden. Sen berättar författaren från Nasa'i, från Abi Huraira, från profeten alaihissalam, att han sa att den som blåser en knut och sen blåser i knuten har begått sihr. Och den som har begått sihr har begått kyrk. Och den som förlitar sig på någonting lämnas åt det han har förlitat sig på. Tre stycken meningar nämndes här. Första var att den som blåser i en knut har begått magi. Och det här nämnde vi i början på darsen. Versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمِنْ شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Man söker skydd i ondskan från de som blåser i knutar. Vad menas här med att blåsa i knutar? Vad som menas är det som trollkarlarna gör. När de gör magi så tar de ibland hårstrån eller kläder eller tyg eller någonting eller naglar från en människa. Och de gör knutar och så blåser de på knutarna och nämner shaitans namn. Namner på jinner och kyrk. Och så blåser de på dessa knutar och så knuter de. Varför? För att förhäxa och förtrolla den här människan. Och så länge knuten är knuten så kommer magin att vara kvar. Och ja, magin upphävs inte tills man löser upp knuten. Eller man löser upp magin genom rukia och andra sätt. Men generellt så är magin kvar tills så länge knuten är knuten. Och därför är det så viktigt att hitta den här saken och förstöra den, att lösa upp den. Och då säger ulema, hittar man den här magin, de här sakerna där man har gjort knutar och sånt, så ska man lösa upp då knutarna och läsa surat al-Falaq och surat al-Nas. Läsa på knutarna surat al-Falaq och surat al-Nas. Och på så sätt, inshallah, så löser man upp den här magin. Så här nämndes då att personen som gör detta har begått kirk eller har begått seher. Och den, så sa profeten, den som har begått seher har begått kirk. Hörde ni? Hadithen säger den som har begått seher har begått kirk. Det är också ett bevis på att trollkaren har lämnat islam och då har lämnat har dyrkat djävular och yani, har fallit in i kirk. Och sen så sa profeten Al-Islam att den som förlitar sig på någonting lämnas åt det han har förlitat sig på. Yani den som förlitar sig på Allah, khalas, Allah tar hand om honom. Allah är med honom. Och den som förlitar sig på en jinn, en shaitan, en amulett, jag vet inte vad, han lämnas åt det eller den saken som han förlitar sig på. Och det är också ett bevis på att det är så viktigt att förlita sig på Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Om du förlitar dig på Allah, khalas, han kommer ta hand om dig, han kommer skydda dig. Men om du förlitar dig på en amulett, på en jinn eller trollkar, så lämnar Allah dig åt den saken eller personen som du har förlitat dig på. Och sen så nämner författaren hadithen där profeten al-Islam säger Ala hal unabbi'ukum mal adda. Hiya namima al-qalatu bayna an-nas. Ska jag inte berätta för er vad al-adda är för någonting? Det är namima, skvaller som sprids mellan människorna eller som splittrar mellan folk. Och denna hadith finns i Muslim. Här nämndes inte magi. Här nämndes inte magi. Men profeten al-Islam, han sa, ska jag inte berätta för er vad al-Abba är för någonting? Och de sa, jo, berätta vad det är. Han sa, det är namima, skvaller, som splittrar mellan folk. Yani magin, eller vad säger han här? Namima, skvaller och baktal har samma effekt som magi. Vad har magi för effekt? Yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji. Den skiljer och splittrar mellan mannen och hans fru. Namima och skvaller har samma effekt som magi. Det splittrar mellan folk. Igår var de vänner, idag blir de ovänner. Genom magi splittrar mellan folk och namima splittrar mellan folk. Det har samma effekt som magin. Taib. Och därför så sa en av salaf, jag tror det var Yahya ibn Kathir, han sa att baktalaren och lugnaren kan orsaka mer skada på en timme än vad trollkaren kan göra på ett år. När trollkarens yani magi kan ha väldigt lång tid innan den visar effekt. Innan mannen skiljer från sin fru och liknande saker. Men personen som gör namima kan orsaka större fitna på en timme. Han sprider skvaller, och din fru, hon var med en annan man, din man var, gjorde si och så, och sen det blir kaos i huset och de skiljer sig. Ja? Sprider massa falska lögner och skvaller och så vidare. Och det blir värsta problemen i huset. Medan trollkaren har en längre process att gå. Så det är väldigt, väldigt farligt att baktala folk och att sprida skvaller. Så pass att profeten Muhammad a.s. han sa att baktalaren eller den som sprider skvaller kommer inte gå in i paradiset. Eller han måste göra toba eller kanske straffas i helvetet. Så det är väldigt, väldigt allvarligt att sprida skvaller och baktal och lögner. Och så nämns då en sista hadith här. Och det är hadithen som finns i Bukhari. Där så säger profeten alaihissalam, inna min al-bayani la sihra. Det finns sannoliken tal som är magi. Det finns tal som är som magi. Och de flesta av ulema nämner att profeten alaihissalam nämner det här för att yani, han syftar här på dåligt tal. Vissa ulema säger att hadithen är generell. Det finns tal som är positivt, som har en stark effekt och yani, har samma yani, eller har en effekt som är positivt, att de kan fånga folk med sitt tal på ett positivt sätt. Medans, och det finns folk som då fångar folk med sitt tal på ett negativt sätt och vilseleder folk. De säger hadithen kan tolkas på båda sätten. Medan de flesta av ulema säger att nej, hadithen ska bara tolkas med att profeten fördömer det här talet. Det är ett tal som är vilseledande. Vissa människor är så vältaliga och har så bra retorik att de kan förvränga sanningen. De får sanningen att se falsk ut och falskheten att se sann ut. Och de nästan förtrollar folk. De får med sig folk på sin batil med sitt tal. Det har en effekt som effekten av magi. Att de förtrollar eller förhäxar folk med sitt vackra tal. Och vilseleder dem. Så det här är någonting som är negativt. Folk som är vältaliga och vilseleder folk. Det finns tyvärr folk som är så. Politiker. Politiker, ja. Och profeten Al-Islam nämnde också att det jag fruktar mest vid min umma är hycklare som är vältaliga. Det händer ibland att en person är på sanningen, sunna och tohid, men han är inte så duktig på att prata. Och en person av bidda eller kyrk eller kuffer är väldigt duktig på att prata. Han har lärt sig massa saker utan till och kan vilseleda folk med sitt tal. Och det kan man se på de här falska profeter eller präster som kallar till balala, som vilseleder tusentals folk och får dem att skänka pengar. Och vissa av de här sekterna, självmordssekter och så vidare, lura folk in i vad som helst, för de är väldigt vältaliga. Så det finns tal som är som magi. Nej, vi tänkte avrunda med att nämna vissa egenskaper, eller hur kan man känna igen en trollkarl? För det finns, som vi nämnde, i muslimska länder folk som utger sig för att vara bra. De säger att botar folk med rökelser, med drycker, med vatten. jag tar hjälp av goda jinner, inte dåliga jinner. Ja? Och liknande saker. Och ibland, de här trollkarlarna eller de här människorna gör ibland vissa saker som är mirakel i folks ögon. Men det är inte mirakel. Utan det är med hjälp av shaitan. Som Ibn Taymiyyah nämner att det fanns folk som kom till Hajj flygandes i luften. De kom flygandes i luften. Inte med flygplan. Det var 700 år sedan. Yani de, bara för, du ser ingenting, du ser en man som flyger i luften. Vem är det som håller upp honom? Jin, shaitan. Men al-juhal, okunniga muslimer, de säger, åh, han är från Awliya. Ha? Han är nära till Allah. Kolla, subhanallah, vilket mirakel. Han kommer flygandes till Hajj. Och då tror de på den här personen och de Jenny följer honom med det som han säger och gör och de ger honom pengar och liknande saker. Eller hur? Så det är viktigt att kunna skilja på awliya, shaitan och awliya och rahman. Vad är skillnaden på Allahs awliya och shaitans awliya? Och Ibn Taymiyyah har en hel bok om det här, yani Furqan baina awliya rahman och awliya och shaitan. En väldigt bra bok. Den finns också översatt till engelska. En förkortad del av den här boken. Så, vad är det som särskiljer en trollkar? Vad är det han gör för någonting? Eller för det första, vi kan ta en wali till Allah. Vad är det han gör för någonting? Han har iman och han fruktar Allah. Han gör goda gärningar. Ja? Och därför sa Imam Shafi en väldigt fin sak. Han sa typ, låt dig inte luras av en man som går på vatten. Alltså, följ inte honom tills du kollar på hans gärningar. Överensstämmer de med Koranen och Sunna? Khalas, då är han inshallah från Awliya. Det kan hända att en wali kan gå på vatten. Som det har berättats att vissa av salaf gjorde. En mirakel. Men då ska hans gärningar vara överens med Koranen och Sunna. Inte som vissa dajjalin, vissa trollkarar. Han säger att han är en wali, men han gör inte salat. Han gör zina. Han dricker alkohol. Han lurar folk på pengar. Och så vidare. Då är han garanterat en wali till shaitan. Och inte till Allah subhanahu wa ta'ala. Så vad är det som utmärker en trollkar? De säger att han, när folk vänder sig till honom, kanske redan vet vad personen heter. Han kommer in och säger, jag vet vad du heter, jag vet var du bor, jag vet allting om det. Det här har han fått från shaitan. Det är ett tecken på att han samarbetar med shaitan. Eller han frågar personen direkt, vad heter du, vad heter din mamma? Inte pappa, vad heter din mor? Det är också någonting som är en vanligt judisk magi och liknande, att de hakar upp sig vid mamma. En annan sak är att de oftast är instängda och jobbar bara på natten. De jobbar bara på natten. Och om de jobbar på dagen, som Ulema nämner, så ser de till att det är väl stängt. Inget ljus kommer in. Deras magi, som Ibn Taymiyyah nämner, är starkast på natten. Shaitan jobbar mest på natten. Shayatin sprider sig, kommer ut och finner styrka i mörker. Så det är sällan de jobbar på dagen. Ja. Och det handlar till och med kuffar, vet det här. Ni vet filmer. Var brukar så här kungens trollkarl vara? Är han inte så här längst ner i en gömd källare, eller hur? Ja. Samma sak. Ja. Det finns en del sanning även i de här falska i filmer och böcker och liknande. En annan viktig sak som utmärker dessa trollkarlar är att de skriver trollformler. En person som är sjuk kommer och då så säger den här trollkaren, eller han skriver en lapp till exempel. Skriver han Bismillah ar-Rahman ar-Rahim och sen så skriver han fyrkanter, trianglar, ringar, cirklar med massa siffror och bokstäver. 1, 2, 3, mim, jim, ha, alif, lam. Massa konstiga bokstäver och siffror som inte har något sammanhang. Och bland dem kanske det står koranverser och så vidare. Det här är haram. Det här är bevis på att han sysslar med magi. Magiker sysslar med detta. Dessa nummer och rutor och så vidare som inte har något sammanhang. Och så vad gör han för någonting? Han viker ihop pappret. Du får betala massa pengar, 10, 20, 30 tusen. Och han lägger det i något skinn eller något metall. Och så säger han, där måste du ha runt halsen. Du får aldrig öppna den här saken. Eller du ska ha den under kudden. Och så vidare. Taib. Det är också ett tecken på att det är magi. Eller att han gör någonting. Han gör någon knut eller någonting. Och så läser han på den här knuten. Och så mumlar han saker som du inte förstår. Han kanske säger bismillah. Och sen börjar han mumla massa konstiga namn som du aldrig har hört. Är det namn på jinnen? Då är han också en trollkarl garanterat. Vad de också gör är att de då blandar Koranen med massa. De skriver kanske Koranen och så skriver de massa saker som man inte förstår sig på. Namn på jinnen. En annan väldigt vanlig sak som vi nämnde är att de, när folk vänder sig till trollkarlar så säger de till exempel jag vill ha kärlek eller lycka och så vidare. Den här personen vill jag hjälpa eller jag vill skada den här personen. Då så säger han hämta hår från den här personen. Hår eller naglar eller underkläder eller foto eller någonting från personen. Ja. Och så tar han det här håret och så gör han sin magi. Och så säger han personen ska dricka det här eller äta det här och så gömmer han någonting och så vidare. Det här är också magi. Tajib. Och därför säger vissa väl att man ska vara försiktig i många av de här länderna, eller man vet att folk sysslar med detta, att om du klipper eller någonting, låt inte folk ta ditt hår och naglar och liknande saker så att de kan göra såna här saker. Och ibland kan de också säga åt folk att göra saker som är kyrk. För det är ju shaitans mål att vilseleda folk. Han säger du måste slakta en svart tupp. Får inte säga bismillah. Du kanske ska säga någonting annat. Slakta i någon annans namn än Allahs namn. Slakta en svart tupp. Ta blodet och ha runt dörren till exempel. Det kommer skydda från jinnen, säger han. Slakta ett svart får bredvid den här graven. Och liknande saker. De säger åt människan att göra kyrk. Så de här några saker som tyder på att den här människan är en falsk, en trollkarl. Han är ingen sheikh eller någon som kan hjälpa en. Och jag ville avsluta med att nämna en sak som är faktiskt viktig här. Jag talar om magi och som ni har förstått så är magi haram i islam. Det råder inget tvivel om det. Det finns ingen bra magi. Men det finns vissa du'at. Vissa personer som säger att de gör da'wa och kallar till magi. Det är helt sjukt. Det finns en man, ni kan kolla själva på YouTube, han heter Kamal El-Mekki. Och han har blivit bjuden på många konferenser i Sverige som en bra föreläsare. Och den här mannen säger att det är okej, magic är bra, det är tillåtet. Han är till en da'wa-kurs där han lär ut eller visar magi. Da'wa-kurs till islam, hur man gör da'wa. Och där gör han magi, i moskén också. Illusioner, hur man kan se ut som att man flyger i luften, hur man trollar bort flaskor och så vidare. Audhubillah. Och han säger, han försöker komma med någon shubha till skillnad på magic och sorcery. Men det är samma sak. Det allt är förbjudet. Och han försöker skilja på det här då med vit och svart magi. Och säger att illusioner är tillåtet. Men alla ulema i islams historia säger att det är förbjudet, det är haram. Det är inte tillåtet. Och dessa illusioner är också magi. Och ulema har fördömt det. Och ulema nämner också att de här illusionerna, när folk börjar med detta, så kan det leda till att folk sen kommer börja med svart magi. Ja, det leder till det andra. Och de säger att det här är förbjudet. De som sysslar med den här illusionerna bedrar folk och lurar folk. Och får folk att tro att det finns bra magi och så vidare. Men det är haram islam. Men den här mannen försvarar det. Han säger att det är bra och det är tillåtet. Och han gör narr av dem som säger att det är förbjudet. Trots att hela umman säger att det är förbjudet. Och det här tyder på att den här personen är otroligt jahil. Han har ingen kunskap om islam, i aqida och tawhid och liknande saker. För hade han det skulle han aldrig säga sådana här saker. Och det är väldigt tråkigt att folk bjuder in honom och ser mellan fingrarna och tycker att det är okej. Att han har de här galenskaperna för sig. Och han har andra saker för sig också. Och han jobbar med den här gruppen som heter El Maghrib Institute. Och de generellt är bara ute efter pengar. Och de vilseleder folk, Yasser Qadi och de här. Man ska inte lyssna på dem. Och inte lyssna på den här mannen. Och ni kan själva se den här videon där han kallar till magi. Och det är helt sjukt hur det går emot tawhid och aqida och islam. Och han tycker att det är helt okej. Och skojar om någon som typ säger att det är förbjudet. Subhanallah. Så jag kan göra magi nu i moskén. Och folk sitter och skrattar. Vad är det här för föreläsare? Kommer det kuffer framför folk? Audhubillah. Wallah skydda oss. Så i alla fall, vi avrundar här för idag och vi kommer inshallah nästa vecka att då tala om spådom. Wallahu a'lam.